Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på sexagesima. Så skriver evangelisten Johannes i det sjunde kapitlet och från den 40:e versen. Några i folkmassan som hörde hans ord sa: han måste vara profeten. Andra sa: han är Messias. Men andra sa: Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, han sa: vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? De svarade: är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi befinner oss i Jerusalem under lövhyddohögtiden. Jesus har gått upp dit, men han har inte gått upp tillsammans med de andra pilgrimerna som han brukade göra. Han brukade gå tillsammans och sjunga och ha gemenskap. Vi har ju pilgrimsalmer i saltaren som kunde sjungas på sådana resor. Men Jesus har inte följt med den stora folkmassan. Han har gått upp ensam utan att någon annan har vetat om det. Han går upp i hemlighet, för han vet att det finns människor som vill gripa honom. Ja, bland fariseerna finns det de som både vill gripa och döda honom. Men det är inte tid för detta ännu. Så Jesus går upp utan att andra vet om det. I Jerusalem söker man efter honom och folket talar om honom. Men de talar tyst, för de är rädda. Han är god, säger en del. Nej, han förleder folket, säger andra. Och de undrar var han är någonstans. Så träder Jesus fram under högtiden och undervisar. Och hans undervisning gör intryck och det väcker frågor. Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Genom hela kapitlet återkommer detta sen. De som hör Jesus förundras och samtidigt väcker det frågor. Särskilt frågor om vem Jesus är och varifrån han kommer. Kan han vara Messias? De säger: den här mannen vet vi ju varifrån han är. Men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är. Den andra säger: när Messias kommer ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort? Vi ser att folket är fortfarande oeniga. Och i dagens text: några i folkmassan som hörde hans ord sa: han måste vara profeten. Andra sa: han är Messias. Men andra sa: Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Ja, Jesu undervisning inbjuder också till frågor om vem han är. Mycket av hans undervisning handlar om eller förutsätter hans identitet. Att Jesus inte är som andra människor. Precis före dagens text har Jesus inbjudit sina åhörare: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig Som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vem är det som talar sådana ord? Vem kan ge den verkligt törstige att dricka? Vem är det som uppfyller skriftens löften? Är han profeten? Är han Messias? Men stämmer det verkligen med skriften? Jesus är ju från Galileen, inte Betlehem, tänker folket. Ja, de har olika uppfattningar och det väcks frågor. Nu skulle det säkert gå att dubbelkolla om man undrar hur det går ihop. Det är ju till och med möjligt att någon gjorde det och ställde frågan till Jesus eller någon av hans lärjungar. Jesus talar som om han vore Messias. Hur går det ihop? Men skriften säger att Messias ska vara från Betlehem. Ja, när det gäller viktiga frågor, då är det värt att kolla upp saker. Särskilt när det gäller frågor om Gud och det eviga livet. Men vi kan också lägga märke till att även om folket har dessa frågor så kan de ändå övertygas genom att lyssna på Jesus. Och så är det normalt i det kristna livet. Vi har en del frågor, men vi kan ändå lita på Jesus och få förtröstan på honom genom att höra hans ord. Och allt eftersom kan vi få svar på en del frågor, men det kan alltid vara någonting man undrar över. Det hindrar inte att man tror. Vi kan också lägga märke till att evangelisten Johannes, han berättar inte att Jesus kommer från Betlehem, varken här eller i sin inledning. Han förutsätter att det redan är känt för läsaren. Det gör han med många saker. Men det gör det förstås ironiskt för den som läser texten. Det som vi vet om Jesus, det är något som folket här menar saknas för att han ska kunna vara Messias. Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Ja, man vill nästan gå in i texten och säga åt dem: gå och fråga så får ni veta. Nu kommer folket att få ännu fler skäl att tro på Jesus. Han kommer att undervisa ännu mer, utföra fler underverk. Och han kommer själv att uppstå från de döda efter att ha dödats offentligt. Och hans lärjungar kommer att finnas kvar och predika och undervisa. Det kommer att finnas fler möjligheter. Men kanske är det stora problemet inte möjligheten att få reda på sanningen, utan rädslan för andra människor. Vad ska de tänka och göra om man bekänner tro på Jesus? Ja, det är ett problem som återkommer i den kristna historien. Under reformationen så skriver Melanchthon på ett ställe om påvedömets avvikelse från skriften att villfarelserna inom påvedömet är uppenbara, och hela skriften betygar med kraft att dessa villfarelser är onda andars och antikrist lära. Men även om detta är uppenbart så kan han i samma sammanhang skriva att det är svårt. Det är tungt att avvika från så många folks gemensamma mening och kallas schismatiker. Vi är människor. Vi vill hålla fred med alla. Vi vill ha gemenskap. Vi vill inte att andra ska tänka ont om oss eller till och med göra oss illa. Det är mänskligt. Men Guds ande ger oss också en annan vilja. Så att vi vill hålla fred med alla så långt det är möjligt. Men vi vill ännu mer hålla fast vid Guds ord. Så är det med den nya människan som inte söker strid men som älskar sanningen. Några ville gripa honom men ingen bar hand på honom. Vi kan mitt i denna fiendskap se Guds hand som hindrar Jesu fiender. Lite tidigare har man också velat gripa Jesus. Och då står det att ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Inget sker utanför Guds försyn. De kunde inte gripa Jesus förrän tiden var inne. Och vi som tillhör Jesus är också i Guds hand, så att han beskyddar oss från det onda. Och när han låter något drabba oss, så är vi fortfarande i hans hand. Jesus säger ju på ett annat ställe: var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Nu är Jesu tid ännu inte inne. Han har mer att utföra innan han går till korset. Och också detta tjänar till vår frälsning. Att Jesus får verka en längre tid och i ord och handling visa vem han är. Så att människor skulle se och tro. Och så att vi får höra mer om honom och tro. Men det leder till en lite svår situation för tempelvakterna. De har sänts ut för att gripa Jesus. Det är deras uppgift. Och så kommer de tillbaka utan honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästen och fariseerna, som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? Och deras svar verkar komma från hjärtat: aldrig har någon människa talat som han. De har inte kunnat förmå sig att gripa Jesus. Hur skulle de kunna göra det när de hör honom undervisa? Han talar ju som om han är den som ska frälsa oss. Och han gör det på ett övertygande sätt. Och han gör det på ett inbjudande sätt. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Om man känner sin törst, att det saknas någonting i ens andliga liv, så blir detta en inbjudan som är värd att ta på allvar. Även för den som undrar om det kan vara sant. Fariseerna som har velat gripa honom, de blir förstås oroliga. Det här blev ju inte alls som de hade tänkt, utan snarare tvärtom. Kommer tempelvakterna nu också att tro på Jesus? Så försöker de ge dem argument för att ta avstånd från Jesus. Men innehållet är egentligen bara: lita på oss, vi vet bäst. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Ja, det är lätt att bli lite misstänksam när man möter den typen av argument. Men nu händer någonting som för fariseerna är ännu värre. Det visar sig att Stora rådet är inte eniga om att avfärda Jesus på det här sättet. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, han sa: vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Vad gör Stora rådet nu? Här är en av dem. Och han tycker att de ska lyssna på Jesus och ge honom en chans. Och Nikodemus hänvisar till vår lag. Det står i Mose lag: när ni dömer ska ni inte vara partiska, utan lyssna både till den ringe och den höge. Och Ordspråksboken förklarar: den som först för sin talan har rätt, tills motparten kommer och prövar saken. Ja, det kan verka vara på ett sätt tills man hört båda parter. Det var också vad som hade hänt tidigare när Jesus undervisade. Många hade haft en uppfattning om Jesus, att han bröt mot lagen. Och så hade Jesus förklarat, och de hade börjat tänka till. Han hade botat en man på sabbaten och sagt åt honom: ta din säng och gå. Då började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men nu hade han förklarat: en enda sak gjorde jag, och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag har gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt. Ja, redan av Jesu handling kan vi förstå att det är någonting gott han har gjort. Han har botat en människa. Men när vi ser Jesu förklaring ser vi att han talar om någonting mer. Jesus har nu botat hela människan. Och han jämför det med omskärelsen. Att det är större. Han kommer med någonting som är mer än omskärelsen. Han kan inte tala på detta sätt om han inte menar att han är Messias. Och hans handlingar visar han ju stämmer med Guds lag. Och anspråken bekräftar han genom underverket att han botar en lam man. Det kan finnas en risk i att lyssna på Jesus. Jag minns en studiekamrat på högskolan som hade varit rädd för att läsa Bibeln. För då kunde hon bli kristen. Han kan övertyga människor om att han är den han utger sig för att vara. Det är också vad som har hänt, eller håller på att hända, med Nikodemus. Nikodemus hade kommit till Jesus. Han hade hört eller sett Jesu underverk. Och så ville han samtala. Och Jesus hade gett Nikodemus de svar han behövde. Svar på frågor som Nikodemus inte hade tänkt på. Svar som gav Nikodemus en ny förståelse. En människa behöver födas på nytt för att kunna se Guds rike. Av den naturliga födelsen står man utanför Guds rike. Ja, då kan vi också förstå motståndet Jesus möter. Det är inte för att Jesus går emot Guds ord som de religiösa ledarna inte tror på honom. Det beror på att de är födda av köttet, men de har inte blivit födda på nytt. De agerar som människor som står utanför Guds rike och som inte har Guds ande. De har den förståelse man har när ens tankar om andliga saker är Guds frånvända. Så att man ställer sig främmande till Guds frälsning. Därför finns det en spricka i Stora rådet. Nikodemus vill lyssna på Jesus, men de ledande vill inte göra det. Nu behöver de ge ett svar som inte enbart hänvisar till rådets auktoritet eller att de vet bättre, för Nikodemus är en av dem. Men svaret är fortfarande av samma karaktär. Det finns inget intresse att undersöka saken. De svarade: är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Om man tittar i folkbibeln på fotnoten så ser vi att det här stämmer ju inte. Jona och Nahum var båda från Galileen, står det i fotnoten. Men ännu viktigare är ju Jesu yttersta ursprung. Jesus är född i Betlehem. Han är Davids son. Men han talar också om något mer. Han säger tidigare i kapitlet, när några hade invänt, att han kan inte vara Messias eftersom vi vet varifrån han är. Då ropade Jesus när han var på tempelplatsen och undervisade: ja, mig känner ni och ni vet vem jag är. Men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom. För jag är från honom och han har sänt mig. Ja, när vi frågar varifrån Jesus är, då kan vi svara att han bodde i Galileen eller att han föddes i Betlehem. Men vi kan svara på ett djupare plan. Han är från Gud. Han är av evighet, Guds son, som fötts i Betlehem, växt upp i Nasaret och framträtt bland sitt folk. Det som lyssnar till honom kan förstå och tro, eftersom Guds ande verkar i oss genom hans ord. Det som hör honom kan komma till tro, därför att aldrig Har någon människa talat som han? Amen.